Janne, fascismens estetik får nytt liv i dagens USA. Är det så att man försöker efterlikna tredje rikets lära om, jag vet inte, vad ska man säga, det sköna och sinnliga?
Ja, jag vet inte om det sköna, men det är åtminstone det tuffa och liksom performativa och maskulina. Så det, här, så det är samma på något sätt signaler som man sänder, som är väldigt tydligt. Och det är alldeles tydligt alltså att de följer samma jävla playbook som alla fascister alltid har gjort. Jag tänkte titta lite på detaljerna i de här estetiska uttryckena som kommer från USA idag.
Spännande. Det där, det är 2026. Ett kvart sekel har passerat. Och vi har ju alltså länge jagat sån här optimal hälsa. Och det där, mitt i stressen, och ett sån här, också, vi lever ju i ett sånt medielandskap med tusentals intryck på en dag, så är det som att vi skulle leta efter något rent och något äkta. Men jag tror att vi bara har landat i tomhet och tristess. Äntligen, ropar jag. Och Elmer Bäck är också välkommen.
Tack.
Okej, Janne, scenen är din.
Ja, här i slutet av december hade ju Vanity Fair ett stort reportage om Donald Trumps kabinett, alltså alla de här ministrarna och hjälpredorna, med helt fantastiska bilder och fantastiska avslöjanden av Chief of Staff Susie Wiles. Men det som gjorde största intryck var kanske inte alla de här avslöjanden hon gjorde rent i text, utan de här bilderna som Christopher Anderson, som kallas den nya Annie Leibovitz på Vanity Fair, hade tagit. Han är känd för sina extrema närbilder, så här supertajta inramningar av ansikten, som verkligen liksom penetrerar människan på ett sätt som det där, som är jättesvårt för objektet att liksom på något sätt värja sig emot. Och hur de gick med på det här är ett mysterium fortfarande.
Men fina bilder.
Jag antar att det är Vanity det handlar om. Gå till Vanity Fairs Instagram och kolla det här om ni inte har sett de här. Alla de här, som sagt, så här yttre attribut som en människa går och bär på sig och draperar sig i, liksom försvinner i hans bilder. Ända du ser den äkta människan. Och i det här fallet var det ju ganska obehagliga upplevelser för läsarna. Man ser Stephen Millers döda ögon på väldigt nära håll. Och man ser liksom J.D. Vance's så här onaturliga och plågade min som han har som resting bitch face på hela tiden. Jättedåligt applicerad smink när man kommer så nära, som liksom verkligen ser så här gränser mellan det där smeten och huden. Och så här, alltså totalt synliga så här botox-nålstick i läpparna hos den här presschefen, Catherine Leavitt. Anyway, det här reportaget och särskilt den här gruppbilden så fick mig att minnas ett citat vars upphovsman jag trodde jag visste, men jag har inte kunnat spåra det, och tydligen är det inte något officiellt citat. Men när fascismen kommer till USA kommer den inte i stövlar och militäruniform, utan i kostymer insvept i flaggan och med ett kors om halsen.
Wow, no, det var ganska...
jag skulle ha satt det här på George Carlin, den gamla komikern, eller Bill Hicks eller någon av de här, men jag kunde inte säga det, så att, om någon vet så får man gärna skriva till mig och berätta vad det är. Grejen är att alla auktoritära regimer följer liksom samma mönster. Det är basically samma slags människor i olika länder, i olika tider, olika flaggor, olika logos, olika fiendegrupper och olika uniformer. Men hur man infiltrerar och korrumperar både medborgarna och institutionerna i en demokrati är basically exakt de samma. Och det gäller också det här uttrycket. Den här kommunikationen, den totalitära estetiken som de här regimerna använder för att skapa en, vad jag skulle kalla för en skyddande bubbla kring sig, ett så här estetiskt kraftfält, en sån här lite så här svårt att penetrera för människor när man, alltså, man bygger en kommunikativ skyddsvall helt enkelt. Men med sina närbilder tycker jag då att det här Christopher Anderson lyckades penetrera den skyddsmuren. Men jag ska ta några exempel på vad den här skyddsmuren, som jag kan kalla det, består av. För att det fanns säkert auktoritära rörelser före 1930-talets Europa också, men det är ju det klassiska exemplet. Och det som man förstod där väldigt tydligt, jag tror att till och med, vem var det, Göring eller Himmler, som skrev om det här explicit också, att folk följer intuitivt och lyder den som ser kraftfull ut och som liksom ger ett kraftfullt uttryck. Det är jättelätt för att få människor att följa. Och det här har alltid varit ett mysterium för mig. Vad är det som får människor att följa liksom auktoriteter? Men det är någonting typ liksom inom oss, inom människan som gör det. Och det här kan man utnyttja. Liksom Hitler gjorde, så talar Trump hela tiden. Han talar högt, han pratar liksom hårt, och han pratar fucking hela tiden. Bara liksom upptar det här tomrummet med Steve Bannon, hans hjälpreda i tiderna, kallar för muscle velocity. Alltså man bara liksom forcerar sig själv in i offentligheten med så här brandslang av lögner och provokationer och fylla äter med shit. Så vi har inget, du hinner inte reagera på saker förrän nästa ren liksom slår dig i käften.
Men man hinner ju inte värja sig. Alltså jag tänker bara en av de här, alltså skandal, nej, han kallar ju det inte skandal, men alltså en av hans de här påhopperna här just före årsskiftet, Trump, när han gick till attack mot somalier.
Ja, men så
alltså man lyssnar på det och man blir bara så här, vad är det här för en människa? Jo, det är USAs president.
Ja, ja. Och det är bara en. Så det som, för att dölja en ful tatuering så måste man ta en ny ful tatuering varje dag. Liksom.
Men det är också spännande, jag kollade nyligen, har ni sett den Leni Riefenstahl-dokumentären som är helt ny? Som jag tror gick på, jag vet inte om ni gick här på biografer, men det är jätteintressant hur hon liksom byggde upp det där. Alltså, bara, alltså, man ser ju det liksom så mäktigt, alltså, att hela hennes estetik, hur mycket hon byggde upp också den där bilden vi har av liksom Tredje rike och Nazi-Tyskland. Och
alla de här
liksom
kvadratiska,
de här formationerna, det är ju bara liksom hur de står i formationen, och sen när du går bort, och allt är liksom så koncentrerat och rakt. Och, alltså det är ju sneva, liksom hårda konturer. Och det är ju någonting i det att det är enkelt, det är rätlinjer, det är klart.
Det är rent.
Ja, men det är också i tanken. Alltså, det blir simpelt. Alltså, jag tror att det finns en sån otrolig liksom, lättnad över att plötsligt liksom, så, man fattar allt. Allt är enkelt. Det finns de onda, de goda. Allt är rätlinjer, allt är liksom snyggt och placerat. Det är ju som att ha ett hem var allt har sin plats, så att säga. Det är ju det vad de erbjuder. Liksom.
Det, ja,
när liksom verkligheten egentligen är ganska kaosartad och lite.
Det är det att världen är liksom en ganska ostrukturerad och vilsen plats. Men det är just det här intrycket av, eller illusionen av ordning och det här som jag tror att, och det gjorde ju Hitler med sin arkitekt Albert Speer, som det också gjorde sin film om här för någon tid. Till exempel när jag sett modeller för den här nya världshuvudstaden Germania som skulle ersätta Berlin. Med långa raka avenyer för så här massiva parader och sen så stora banketthallar och triumfbågar och hela den här liksom estetiken. Och det här är ju exakt vad Trump har försökt få hända i Washington under redan sin första tid, så gnällde han ju om att få hålla en militärparad genom staden där på Pennsylvania Avenue.
Ja.
Och det där. Och nu har han faktiskt byggt en enorm, eller håller på att bygga en enorm banketthall i Vita huset. Och vi hörde också här i slutet av året, en triumfbåge som skulle heta The Trump Arc. Alltså en sån här massiv triumfbåge, lite i stil med vad heter den här i Paris?
Ja, triumfbåge.
Triumfbågen, ja. Det var så det heter.
Ja.
Och det här kallar jag som min högsta prioritet just nu. Medan ekonomin liksom, tänka. Ja. Verkligheten har ingenting att göra med det här.
Nej.
Och, men det sökte, kanske det allra gulligaste exemplet man kan kalla det. Så förutom arkitektur så hade ju Hitler också ett personligt intresse för typografi. Och då på 30-talet, 20-30-talet så är det där, i modernismen så börjar man ju också övergå till sådana här sans serif typsnitt, alltså utan de här hattarna och taken och fötterna på bokstäverna. Och det här var då liksom associerat med internationalism och kosmopolitism. Han associerade med dekadens och de här moderna fonterna förbjöd, som han kallade dem för judiska. Och då ville han att man skulle återgå till så här gammalmodiga trycktypsnitt som fraktur, som ni alla vet hur man ser. Det är sådana stora svarta blobbar som bokstäverna består av. Som det där, och det här kallar man då den äkta tyska fonten, alltså germanisk font.
Så jag blir så att ändå liksom lite tappar hakan. Alltså att man kan gå på sådär detaljnivå.
Ja, visst är det underbart.
Alltså, jag blir ju också lite rädd för att det betyder att man blir påverkad alltid utan att man vet om det.
Men jag tror också att det där gör det så starkt, för att sen när du har, alltså det är just de detaljerna säkert som känner, och då känner människorna att det här funkar, för att det är inne på en liksom detaljnivå. Du kan gå hur litet som helst och det funkar. Det här systemet funkar. Alltså det är väl just sånt som är viktigt. Sånt
allting
som
är genomtänkt. Liksom. Ja, de vet alltså, vad de gör.
Ja, men säkert just sånt.
Det är, jag menar, liksom, den är ju liksom, detaljerna. Den här frakturfonten är ju fantastiskt liksom expressiv också. Alltså den ger ett sån här intryck av historia och liksom tyngd och gravitas och sån här. Och
alltså vad heter den där fonten?
Fraktur.
Jag måste nu alltså titta
på den. Fraktur, gotik eller något sånt. Anyway, i december, början av december så gick ju Trump-regimen ut med att nu ska man förbjuda alltså den här
kalibern. Det är den här, ja. Men, alltså, väldigt svår att se.
Ja.
Ja, alltså vad står det här?
Men väldigt, väldigt, väldigt kova.
Men
det är det ansiktet var kovat. Åtminstone liksom, var den då.
Jag tycker det är väldigt svårt att tyda den.
Det visar sig vara ett problem senare. Det där under Biden så hade USA gått över till Calibri, som ju var Microsofts default font i många, många år, tills de började till Aptos. En sån här väldigt modern font som är så oerhört lätt att läsa. Väldigt enkel, du kan kolla den. Du har den om du har använt Microsoft Word någon, så var det under många år som den var default. Den är fortfarande helt snygg, den är välbalanserad och sån här. Och som sagt, alltså väldigt lätt att läsa. Också för vet du, som folk som har dåliga ögon eller något sånt här. Och det här tyckte då Trump och Rubio och gänget att den här var woke. Den här fonten är för woke.
Calibri, för att den är woke.
Den är woke, ja. Och istället ska man nu återgå, eller om man återgår, till Times New Roman, som är som en sån här så fejkad gammaldags font.
Alltså den där Calibri gör en homosexuell eller trans.
Man blir för snäll, tror jag. Ja, man blir sådär,
politiskt korrekt.
Ja, man blir för woke helt enkelt av att vara sådär tydlig. Men liksom,
good.
Som du sa, Kia, så den där frakturen var väldigt svår att uttyda. Sen när kriget inleddes så förbjöd man då i Tyskland den här fonten, för det var så svårt att läsa för människor. Vet du, i kriget behövde snabb korrespondens, vet du. Och man kunde inte bara börja sitta och tyda saker. Du måste veta vad det står där. Så 1941 så förbjöd man då fraktur som judisk. Att det här, nu får man inte längre andra. Det här är en judisk font. Så gick man till något som funkar istället. Liksom. Och på motsvarande sätt så är det där, om ni nu har tittat på Times New Roman någon, den är ju helt stilig och sådär, men mycket mer svårläst. Så spretande seriffer och konstiga ligaturer och så ojämn körning, alltså mellanrum mellan bokstäverna.
Tror ni inte emellanåt också att det är på så dum nivå att Times New Roman är liksom antikens Rom på nytt och hela det här liksom, det här mäktiga, att det är liksom på en sån nivå att det där namnen är liksom, det är det vad de vill ha, Times New Roman.
New Roman, ja, det är exakt
och det är USA.
Times är kova för det är den här gamla tidningen och vi är den nya romerska riket. Ja, absolut. Helt klart handlar det om just sån här.
Det är härligt.
Alltså den här fonten var avsiktligt gammalmodig, Times New Roman, när den skapades 1931 för brittiska Times då.
Ja, ja.
Men avsikten var ju inte alltså nu för Trump och gänget, alltså att den ska vara läslig eller modern, utan tvärtom just att man ger ett sådant här officiellt och tungt och historiskt, juridiskt intryck. Det är en sån här fejkad tradition och sån här som man försöker efterapa där. Problemet var att Calibri var för inklusiv alltså. Mm.
Yeah.
Och Times ger ett mer så här, vad ska jag säga, auktoritativt och dömande intryck.
Yeah.
För att det ska se ut som om makten är huggen i sten. Liksom. Mm. Vet du, den ska vara lite svår.
Men alltså jag tänker, för ni vet det där, du nämnde det kort, det där Mar-a-Lago-face. Alltså att man till exempel hade på de här bilderna i Vanity, hade man sett, det har alltså cirkulerat ganska mycket, alltså den här läpparna på den här
Catherine Levitt,
pressekreteraren, och att, man ser att hon har gjort fillers. Mm. Och hela liksom den där Mar-a-Lago face är väl det, just att man har, det ska se ut som att du har mycket botox. Mm. Alltså det är meningen.
Okay.
Du ska ha överdrivna läppar, släta pannor, stramma halsar, det är liksom det
höga kindknotor.
Ja, det som funkar. Och du ska se opererad ut, och det opererade ansiktet markerar status och lojalitet till Trump. Och då tänker jag att är den där Times New Roman, är det också liksom, det ska se så här kantigt och lite tråkigt ut. Eller inte tråkigt, men...
Jag tror, men jag tänker också just att det där att det ska se liksom så ordnat ut, och att det är någon slags historiskt, men det är historiskt med det att det finns en ledande liksom elit, och så finns det de som inte hör dit. Alltså jag tänker liksom, det där som går till det där antikens Rom, alltså det har den här historien, men det är den historien som stöder på något sätt Trumps makt. Mm. Som om han skulle vila på något slags, som han inte vilar på.
Historia, alltså, och
historia,
tradition.
Ja, och tradition. Mm. Ja, det tänker jag just.
Ja, det är helt fejkat.
Ja.
Totalt fejkat. Det är ganska underbart. Att se liksom hur simpelt allting handlar om här. Liksom. Hur simpla medel man tänker sig. Och de också tänker sig att vet du, jag vet inte varför det känns så viktigt. Och jag kan på något sätt förstå det där. Vet du. Du håller på med så här, då en kupp som, och du vet att det här är nog inte en bra idé det vi gör. Men vi måste liksom, nu kör vi. Vet du, för nu ska vi liksom omvandla hela staten till en sån här lydstat. Där vi bara liksom tar vad vi vill och alla andra får skita på sig.
Det är lite spännande så, med den där bara, den här nu, förlåt, för jag kan inte släppa det här Times New Roman. för några år sedan, så kommer ni ihåg, alltså jag kan inte använda den här skrattande emojin som det kommer att gråta ur, därför att det var inte högern, extremhögern kidnappade.
Alltså det blev ju en sån här förhånande.
Ja, ja. Och jag liksom verkligen inte, jag kan inte använda den mera, även om inte den kanske ens mera har den här samma status symbolen. Men nu börjar jag fundera, Nu måste man nog sluta använda Times New Roman. Måste man inte? Är det ja, lite nazi om man
använder? Har någon använt den på länge? Jag vet inte.
Alltså jag befinnerar mig ibland i, på Instagram använder den.
Jag använder den emellan.
Jag har inga problem med Times New Roman. Jag tycker inte att den är ful.
Nej, det men finns andra, som är, andra bättre serifonter som Georgia eller Baskerville eller sån här som jag tycker är lite
Comic Sans
elegantare.
Tänker jag bara använda.
Men inte vet jag, det är också svårt att säga, därför att jag menar, om man sen slutar använda allt, så då ger man ju det åt dem. Alltså jag tycker egentligen att man kan använda och säga att det här är inte någon nazi, för att det är inte nazi-pont.
Jag hade en väldigt vänsteraktiv kompis i Vasa i tiderna som, det där, som insisterade på att klä ut sig som nazipunkare. Alltså i sån här pilotjacka, snörda stövlar, vet du, allt det här. Och bara för att ta tillbaka liksom, uttrycket. Mm. Jag vet inte hur bra det funkar sen, liksom, men det där. Men att gå omkring skallig och se ut sådär. Och sen liksom vi på något sätt visar att nej, men jag är inte sån egentligen.
Men jag är inte sån.
Ja, precis.
Ja.
Men det finns andra grejer. Jag går lite igenom här så får se vad ni fastnar på. Det där, alltså det handlar om att på något sätt definiera verkligheten genom att ändra på namn, genom att just ändra på små estetiska detaljer och sånt här. Vi vet att han ville, eller gjorde det till och med officiellt i USA, ändra den här mexikanska golfen till amerikanska golfen. Alltså, alltså sådana här petitesser som på något sätt liksom visar att, som ger en illusion av att man kan ändra saker i världen. Som om någonting på riktigt skulle liksom etableras av att man påstår det här. Det här med att ändra namn på saker är jätteviktigt för de här fascisterna också. Och inte bara fascisterna, men vi talar om välfärdsområden och annat orwellskt här också i Finland. Men det där, till exempel i Tyskland i tiden så började man inrikesministeriet till riksministeriet. Vet du, så här, som låter lite tuffare helt enkelt. I USA har man bytt Secretary of Defense till Department of War. Ja. Secretary of War, vilket ju inte är officiellt. Men vet du, man bara använder det så fastnar det till slut. I Sovjetunionen fanns det inga poliser, det fanns folkskommissariater som liksom som det där och så här och ja, sån här grejer som jag finner det oerhört intressant hur man liksom försöker manipulera folks verklighetsuppfattning genom att bara ändra på namn för att ge just ett intryck av någon slags oundviklighet att vet du, vi kommer nu stormande här, vi är en historisk nödvändighet. Vi fullföljer nationens predestinerade öde. Vet du? Och ni som står i vägen, ni står i vägen för någonting kraftfullt och allting överskuggande. Liksom. Så att man ska känna sig svag och sånt här. Och det är så viktigt att den här, liksom, den här skyddsmuren just av estetiska grejer penetreras konstant av komiker och just av fotografer och sånt här. För att om vi talar om de här fotorna ändå, så den här, alltså, vad ska jag säga, image, vad heter det, bilden av ledaren, alltså, som det där, hur han porträtteras, alltså, till exempel Mussolini, Il Duce porträtteras alltid underifrån. Jag ser de här bilderna när han står alltid och tittar liksom. Och Hitler har alltid en sån här liksom stirrande, vet du, stark blick på något.
Sen han var väl alltid ögon. På amfetamin eller något.
Och sen den här Stalins profil som är jättekänd, vet du, med den massiva mustaschen och den här liksom, vet du, grova hakan.
Ja, men Stalin hade ju också den där pappa-grejen på gång.
Alltså, absolut,
liksom, han var den där fadern. Han hade ju den där grejen.
Issa Aurinkoinen,
som ännu liksom på något sätt har lite funkat. Alltså, jag menar, för Stalin var ju absolut lika grym som alla andra, men ändå finns den där. Alltså, han satt ju alltid med barn i famnen med sin mustasch. Han var ju pappa Stalin. Men han var ju grym sadist.
Och det här att Trump kommer konstant undan med att ha liksom ett kilo orange färg i ansiktet. Det är också så här jättekonstigt. För man ser ju att han färgar inte sina öron till exempel. Och ofta inte liksom halsen heller. Utan bara liksom det där omedelbara face. Att det här liksom inte rengör att liksom folk vänder sig bort från det. Utan på något sätt, det är något liksom groteskt fascinerande över det här.
Men är det inte som är det där, alltså det där gränslösa och det groteska som fascinerar?
Ja, på något sätt, och det här liksom att han upptar liksom hela offentligheten hela tiden.
Så han är så vulgär.
Och gör den här, skapar den här skyddsmuren, den här liksom, den här rörelsen som människor då tror att liksom är på väg någonstans.
Ja, men därför det handlar om revolt.
Men också sådana här helt idiotiska grejer som de här NFTs som han gjorde, där han är astronaut eller cowboy eller någon slags krigare eller karateka eller whatever. Och andra sådana här fabricerade bilder.
Men han spelar ju med Ronaldo fotboll, han sitter.
Men är det sant? Alltså är det inte något, liksom gjort med något?
Jo, det är ju AI.
Jo. Alltså när Ronaldo besöker Vita huset så spelar de alltså då på en video, en AI-video.
Ja, den var ju fejkad också.
Och det är så absurt, man är så där, men varför håller du på så här? Alltså det är som att ditt barn gör det.
Ja.
Mitt barn är 10. Alltså jag menar, han är ju inte 10. Varför är de inte så här bara, boo, go hem, go home?
No, men det är väl det som gör honom så charmig, att han är liksom, men det är det som jag tycker är så konstigt med den här som hela vägen, just att det är liksom jättefolkligt. Det är ju jättefolkligt, men samtidigt så är det ju ändå på en elit för att hela folket får inte vara med. Nä. Och sen är det liksom på det viset modernt, men sen ska de ändå ha de här traditionella att det går tillbaka, och det är oundvikligt. Men det är ju på ett sätt ganska skicklig kombination av grejer
som
får in folk från alla håll. Det viktigaste är just bara att man måste ha dem som är exkluderade. Det är ju liksom det som det vilar på. Att det är vi, och så finns det de där dom, och de hör inte oss. Mm. Liksom. Och så ger han väl, och det är väl det som är så starkt det där, att du är värd något bara för att du är amerikan, och det är något jättefint. Alltså det jag tror att folk mår så skit, alltså att de får antingen tänka att jag är bara skitvärd, eller så säger någon så här, nej, du är jättefin, bara med att du är liksom amerikan och du är en av oss. Så det tror jag bara, liksom speciellt när världen är så splittrad som den är, för många människor är det liksom, det räcker. Sen är det ingen skillnad om de inte liksom får det bättre eller inte, bara den där tror jag, den räcker, att de får känna sig som någonting.
Ja. Det är många som talar om bilden ännu, alltså den här fight-fight-fight-bilden efter att han hade fått något skräp i öra där i Butler. Alltså, jag har blivit överraskad av hur många människor som seriöst kommer fram till mig och säger, men det där var ju helt staged. Att det på något sätt aldrig hänt. Jag bara, men du är inte en person där?
Ja.
Ja, alltså med det där, ja. Åtminstone det lyckades som de tar hand om situationen jävligt snyggt.
Det måste man ju ändå ge honom. Alltså i den stunden att han stiger upp och höjer knutnäven och får den där. Alltså, jag menar, han skulle ju ha kunnat vara så här.
En vanlig reaktion
skulle vara att man skulle vara så i pissen. Alltså han dog ju nästan. Alltså det måste man ju ändå ge honom att i den stunden göra det vad han gjorde.
Om det inte var staged.
Om det inte var staged.
Sluta! Vi ska inte gräva oss längre in i det där.
Det är så
alltså, nu har vi också börjat se.
Men att skjuta så att man träffar öra. Alltså,
nej, det var inte träffa den där teleprompten som skickar en glasbit i öra. Det är det som är förklaringen.
Är det så? Ja. Är det den här stage-förklaringen?
Det var alltså, minst nej, det är en förklaring.
Är det som är sanningen? Det. Att det, han blev inte skjuten
nej, han blev inte skjuten i öra.
Så att han skulle hela tiden skjuta förbi och sen råkade det komma.
Så strittade en glasskiva i öra där liksom. Wow. Inte ens i öga utan i öra. Och så det lekte ju jättefort. Var det
men sluta nu! Sluta nu!
Anyway, det som vi också har sett i den här liksom ledarkulten är ju att de började hänga upp så här massiva porträtt på Trump, på det här federala byggnader i Washington och andra städer. Alltså. Som det där, alltså ja, sån här Kim Jong-feel. Liksom. Och så här. Och sen en viktig sista del, jag nämner den här skyddsmuren som är kanske skyddsmur för de här människorna där på insidan, är det här konstanta drogmissbruket som pågår där. Och det här var ju något så väl dokumenterat efter hans första 4 år som president, när de hade hittat de här läkarutlåtande och hur mycket mediciner som gick åt där. Alltså det var massor av sådana här amfetaminderivat som Adderall och det där lugnande, sömmedel, uppiggande, allt sånt här.
Så som finns var i Vita huset?
Ja. Att det var liksom,
jag trodde det var när Elon Musk var där.
Det var en sån fucking drug circus. Ja, men han har sina egna, tänker jag.
Jag menar, han tog ju in ketamin i Vita huset. Det är väl också, jag vet inte om det var bevisat, men att liksom, han gick ju hela tiden på något. Han går väl på ketamin.
Men det har väl sagt helt.
Han har ju helt gått ut och sagt.
Han har väl varit öppen om det.
Jag knyter ihop det här bara med att säga att hela den här metodiskt, systematiskt konstruerade skyddsbubblan som jag beskriver det här beståndsdelarna av, som är upprätthållad mellan regimen och medborgarna, så han säger alltså att den här fotografen Christopher Andersen lyckades penetrera oerhört fint med sina fantastiska och groteska porträtt som avslöjar hur de här ödeskrigarna i kabinettet och i alldeles projicerade ouppnåelighet och arrogans faktiskt är liksom. Man kunde se rädsla, man kunde se osäkerhet, man såg den här ihåligheten, just de här döda ögonen, bristfälligheten liksom, hos de här stackarna som har sålt sina själar till den här rörelsen liksom, som, jag vet inte, för sina 15 minuter i rampljusen och liksom livstid av pengar och berömmelse och sån här, men också en evighet i historieböckerna som antagligen de mest hatade personerna i världen. Så fascismens estetik, tung, historisk och solid som den ser ut, men totalt ihålig och totalt bara yta. Därför ska man skrapas på hela tiden. Och det bästa sättet vi kan skrapa på den är med konst. Mm. Och när fascismerna inte kan skratta sig själv, så är det vi som måste skratta dem hela tiden. Och liksom slå tillbaka hela tiden. Slå tillbaka mot allting hela tiden av det här. Bara liksom peka ut. Och den här journalisten har gjort ett jättedåligt jobb i USA. Så det där kan vi göra bägge samtidigt, som både på något sätt skratta åt dem och liksom och peka ut den här ihåligheten, alltså som jag säger hans namn ännu en gång, Christopher Anderson i Vanity Fair. Så jag tycker det här kändes som en början på slutet. Men jag är ju alltid så hopplöst optimistisk, som du vet, Elmer. Ja. Det här gick vi igenom redan i fjol.
Det här gick vi igenom.
Kanske det är början på slutet. All right. Vänner och kamrater, vi är inne i 2026. Välkomna. Mm.
Äntligen.
Äntligen.
Äntligen. Ja,
har vi väntat på det här. Det här året har vi väntat på. Ja. Jag har tittat på de senaste 25 åren, alltså på hur vi har behandlat vår kropp och själ. Och de senaste årtiondena har handlat om att maximera kroppen, karriären och fritiden. Så om vi går liksom år 2000, om vi går till liksom helt 2000-talet, så då blev jag i varje fall bekant med sådana helt kompromisslösa elitcyklister eller joggare. Först började de springa maratonlopp och sen blev de ultralöpare. Alltså människor som pressar sig till gränsen, till sin egen gräns. Och det var sådana ständigt maximerande av sig själv hela tiden. Och så kommer det en sån här trötthet smygande. Och det är ungefär här jag säger att det dök upp hipsters som började lyfta omkring. De såg ut som så här skogshuggare. De hade stort skägg, inte ni minns dem, flanellskjorta, tatueringar och en cykel utan växlar. Och då liksom blev det också, det skulle tas lite lugnare. Man skulle ta det lite lugnare, men estetiken skulle vara hemskt viktigt att man skulle se ut på ett speciellt sätt. Och sen kom ekolyxen. Det är sån här, tänker jag, en ny sorts lyx i varje fall för mig. Alltså att du sippar på en lokal kombucha och ligger i en handvävd hängmatta. Och sen så tror du att du räddar planeten, men det du gör är att du räddar ditt Instagramflöde för några minuter. och det var också så att man skulle gå in i skogen, du skulle börja krama trän. Kommer ni ihåg det här?
Det fanns en sån.
Ja, det skulle vara mindre stressigt in i skogen.
Man ska faktiskt krama träd i något skede. Så var det. Ja. Undrar om det funkar. Jag gjorde aldrig det där.
Jag gjorde det flera gånger, men det där, jag tror inte att det funkar. Ibland kramar jag också döda träd.
Skogen funkar nog, måste jag säga.
Hårt kramar du dem?
Jättehårt att de dog. Men skogen det kan man väl säga, skogen funkar väl. Så det tänker jag att det är liksom inte en... Den funkar ännu också 2026.
Ja, det här väl, det bevisades väl också att man måste spendera en viss tid. Att liksom helt alltså för immunskydd och allt sånt att kroppen...
Man mår bra där.
Man mår bra i
ligga i mossa.
Absolut.
Eller man ska bara vara i skogen.
Yep.
Skogen är bra.
Men den här avslappnad trend börjar liksom... Jag tänker att mot slutet av 2010-talet, jag är redan här nu, 17-18... Så det här var ju liksom en motreaktion mot prestationskraven i det här prestationssamhället. Det handlar om att våga släppa taget. Och mitt i allt så skulle man börja utforska astrologi. Det fanns drömfångare, kristaller. Och man behöver inte kämmas för att man har dem. Jag har en drömfångare hemma. Kan jag ändå inte så.
Vad gör man?
Jag vet inte. Vet du vad en drömfångare
är? Kan du vittja den någon gång då så att du får loss dem därifrån?
Ska de ta bort de onda drömmarna? Ska den liksom fånga
dem? Ja, jag tror att den ska ge goda drömmar åt mig och ta bort de onda drömmarna.
Jag tror att den liksom drömfångare, den fångar. De onda grejerna kommer så fångar den dem.
Det är alltså de här runda tyggrejerna som det hänger fjädrar från.
Ja, exakt. Jag har köpt min i Guatemala när jag var där.
Ja, men 20, där kan de sån här.
2010-talet, liksom. Kanske det var före. Jag har alltid varit lite snabbare än alla andra. Men alltså, du vet, jag börjar liksom, nu ska man leta efter något djupare. Vi ska på riktigt fundera så här, vad finns det för mening med livet? Alltså, för att jag skrattar, därför att nu är det 2026 som man behöver inte göra det med. Men alltså, vi var ute väl efter ett modernt sökande, och då landade vi liksom i 2020-talet. Nu är den kommit hit, och då blev det mitt allt status att jag flumma loss lite mindre än lagom, för då blev det inte en kommersiell bransch det här. Någon hade fattat så här, astrologi, vi kan ta en astrologi-app och sen så kan vi börja omsätta stora pengar. Man började ha så alternativa festivaler med liksom framgångsrika entreprenörer som var så där, kom hit så lär jag dig att andas och ge dig investeringstips samtidigt. Det var det någon som fick tjäna massa pengar och man blev bara lurad. Det är liksom den här wellness-trenden. Den kunde just innefatta då yoga, goji-bär, spirituell rörelse, och allting handlar om att optimera din kropp. Du skulle börja må bättre. Mm. Vi gick in i en existentiell tristess. Det är alltså när livet plötsligt känns helt tomt och meningslöst. Och det där, man kan säga liksom att det påminner om klinisk depression, men här finns en avgörande skillnad. Om du är kliniskt deprimerad så måste du gå till en läkare. Men att det här med att vara bara i en existentiell tristess, så det kan du inte riktigt gå till någon läkare med, utan då ska du själv på något sätt försöka hitta en poäng med ditt liv. Och där, nu säger jag så här, nu Janne och Elmer, året är 2026, vad tror ni att händer nu?
Med wellness.
Med oss liksom, det här, vart är vi på väg? Vad kommer vi, vad är det där nya nu?
Talar vi om liksom egen kropp eller kan vi bredare?
Liksom, vi har liksom, nu gjort allt det här.
Jag hoppas folk börjar röka igen.
Ni tror på
så vi får, så vi får tillbaka på den här liksom röka innekulturen.
Ja. Hedonistiskt liksom, tror du?
Ja, men också lite mer avslappnat. Som jag säger inte att man behöver sitta och blada hela tiden, vet du, som vet du, i kedja eller något sånt här. Men att den här liksom, den här kliniskt rena och det här som du kanske lite touchar vid här. Mm. Så att man försöker liksom optimera allting, vet du, med Oura-ringar och vad du hade liksom. Jag tycker det är vansinnigt. Du liksom, och vet du, på något sätt, jag skulle önska att vi skulle komma tillbaka till någon slags sån här balans. Det är liksom, det är helt fucking okej att ta till exempel en cig då, eller vet du, en eftermiddagsbärs, eller vet du, att äta ohälsosamt och sånt här lite. För att den där optimeringen är så hysterisk att den liksom, den kommer att göra att du åldras i förtid.
Jag har en spaning som, det här är också lite önskedrömmande, tror jag. Men jag faktiskt lite tror att kvalitet är på väg tillbaks. För jag tror att det här, det autentiska orkar man inte mer. Men vi har gått in i det autentiska så mycket, och nu är det ju det här att allt är performativt, vad är autentiskt och här. Det tror jag vi har kört igenom. Men sen måste jag säga att jag baserar det här på två saker. En var det att nu i år, så de här superhjältefilmerna, det är bara Superman som gick bra, alla andra floppa. Så superhjälte är liksom grejen som ändå höll på så jäkla länge. Den håller lite på avtar, det är inte någon. Och sen måste jag säga lite det här, liksom, vi lyssnar lite hemma på alltså Bad Bunny, han är lyssnat på Bad Bunny?
Jag älskar Bad Bunny.
Men då måste jag säga så här, Bad Bunny och delvis också Rosalía, så att om man tänker att reggaeton har varit det mest hippa, men nu de båda, alltså Bad Bunny har ju liksom mycket, han har en hel orkester med salsa, han har mycket respekt för liksom grunden av det.
Traditioner.
Det, och den är ändå relativt avancerad, den här musiken, nu när vi lyssnar hemma, så tänkte jag så här, okej, det här är det största nu, det är liksom Super Bowl, halftime show. Mm. Och Rosalía, den nya, hon tar ju in så här klassiska element. Mm. Då tänkte jag bara så här, okej, vad intressant att kanske här ändå håller på att ske en förskjutning, vet du, att nu har vi trugat ner så mycket skit i folk så länge att man orkar inte. Plötsligt är det lite sådär att folk verkligen vänder sig mot någon som har lite liksom, alltså konstnärlig kvalitet helt enkelt.
Ja. Och speciellt det här med AI-producerat skit. Alltså, du tror att det blir en motreaktion mot det. Alltså, det skulle vara jättekiva.
Sen måste man ju säga, det som jag tycker var så coolt, att den här Bad Bunny, han spelar ju fortfarande i Puerto Rico i såna här små venues. Och vad han hade gjort en gång var det att han hade sålt de liksom billiga biljetter till de fattiga och sen såna jättedyra VIP. Och sen när han ställde upp så gick han på andra sidan hela liksom konserten och flyttade konserten, så han spelade för de som hade betalat mindre. Och VIP var längst bak och de var arga så satan och skulle ha pengarna tillbaka. Så han var så här, no, det sköna är att han är i en position var han på riktigt inte behöver bry sig om det där. Men jag menar att han är störst. Jag tycker det är ganska spännande. Så att jag hoppas att vi håller på att se en förändring mot att liksom, jag tänker, kanske överlag, men de unga liksom vill plötsligt ha lite kvalitet.
Påminner mig om det John Lennon-citatet när han kom, vad var det i USA? När han sa att jag behöver hjälp i den nästa låten. Att ni där i de cheap seats, kan ni klappa i händerna? Och ni här i det här i första raden, ni kan bara rattle your jewelry.
Ja. Men det är någonting som är liksom...
Ja. Du tror kvalitet och du tror slappna av lite, va?
Jag hoppas att den här liksom hysteriska liksom optimeringsgrejen ska avta verkligen.
Ja. Den kommer nu härlig. Vi slappnar lite av och börjar uppskatta kvalitet. Ja. Jag tycker jag överlever i den världen. Okay,
verkligen.
Det alltså, jag tror ju... Nu det där, vet jag. Jag har en helt annan...
Okay.
Så vi ska se vem som har rätt.
Ska vi gissa att det alltid blir värre när Kia?
Nej, jag tror inte att ni kommer vara jättenöjda av vad jag tror på.
Okay.
Men alltså, det har gått ett kvartssekel. 25 år av 100. Okej?
Okay? Ja.
Jag tror att vi byter ut pubrundan mot löprundan. Alltså jag tror att vi blir ännu mera... ännu mer friskisar. Och det där, och jag har lovat alla att jag ska prata mindre generationer. För det är ju min, alltså, det är ju det bästa. Alltså, jag älskar prata om Bad Bunny, men jag älskar också prata om generationer. Så, generation Z jämfört med generation X, som jag tror att vi alla typ tillhör, eller millennials, eller vad vi nu kallar oss. Men det där, generation X vill ju inte Generation Z vill ju inte docka. De vill springa. De vill ju inte ta droger, de vill ju inte dejta, de vill ju ingenting. De vill ju faktiskt alltså ingenting, vilket är ju lite sorgligt också. Mm. Men jag tänker att 25 år känns som att det har brutit ner oss så till den grad att vi på riktigt byter ut ölstoppe mot ett par riktigt nice löparskor. Nu måste jag säga att Janne, du sa att slappna nu av lite, ta en öl. Ta en eftermiddagsöl, det tyckte jag om. Men du bor ju i Danmark, så det är annorlunda.
Jag är inte någon vän av eftermiddagsöl, men jag tycker att det skulle kunna göra många människor väldigt gott.
Ja. Mm.
Eller en lunchöl. Liksom.
Men hörni, varför tror ni att jag är så säker på min sak, att det blir liksom, det blir löparskorna istället för ölstope?
Jag vet inte varifrån du tar det.
Nej, jag tar det från att här ett veckoslut här på hösten så samlades det tusentals människor i gryningen i Los Angeles. Och det där inte bara för att springa utan också för att dansa. Och sen var det så här mycket neonljus och det var pulserande bas och så kom Diplo. Vet ni vem Diplo är? DJ Diplo. Kommer ut på scen och sen så tog han de här löparna genom staden. Ska du få först ut och springa? Och sen liksom förvandlade han ett sånt här, var det 5 kilometers lopp eller något sånt, till ett sånt här soluppgångsrave. Känner du till alltså Diplo?
Nej, inte direkt.
Nu har jag hört.
Han är alltså världsberömd amerikansk DJ. Musikproducent, låtskrivare, känd för sina samarbeten bland annat med Beyoncé, Justin Bieber. Men han är den som alltså gjorde, med MIA, gjorde henne typ så här känd. Okay. Alltså, eller hon är väl jättekänd, nu ska jag inte ta bort från henne. För jag tycker så hemskt mycket om Diplo. Men han har alltså jobbat med MIA, han har jobbat med Sia, han har grundat gruppen Major Lazer. Han är skivbolaget Mad Decent. Och det där, han är alltså typ, nämen så här vår ålder. Och det där, och jag har alltid tänkt så här, om man är en DJ liksom. Man håller nu på dit på natten och hur orkar man? Och då har han liksom börjat träna. Så alltså, han är så här pushing 50 och tränar massor. Det är massa tidiga morgonlopp och han är ute och det han gör. Alltså, han är jättebra skick. Jag följer honom på Instagram så det får jag också säga. Att han sätter jättemycket också förstås videon och bilder när han är bra skick och gör sina, klättrar upp på något berg. Men han har alltså börjat med så här run rave clubbing. Att det är inte mer det där. Ni vet ju att det är jättepopp att gå på någon rave på morgonen och inte dricka något. Men nu ska man också jumalauta springa. Ska bara gå på det och dansa och löpa.
Ja, det är fint om man kan, man kan göra det. Alltså, man vet ju hur bra man mår efter att ha varit och tränat lite. Eller så här, liksom.
Och, det där, och då frågar jag ändå så här, vad springer vi ifrån? Och det där, jag tror att vi springer ifrån långtråkighet, uttråkighet. Leda, tomhet. Vi springer från tomheten. Vi springer helt enkelt ifrån tristess.
Från döden.
Men det är rätt svar då att börja springa i en löparklubb. Och nu ska jag fråga er, Janne och Elmer. Tycker ni att det är kiva att springa? Tycker ni om att löpa?
Jag är inte en löpare.
Jag gillar nog. Men det här är igen, alltså jag har ju lyxen att jag bor nära skogen. Och att springa i skogen är nog bra. Jag kan inte springa på sådana löpband. Nej. Alltså det är det värsta jag vet i hela mitt liv. Men ute i skogen så ja.
Ja. Du springer inte.
Jag är mer av cyklist. Men okay, jag kan ta hur långa cykelturer som helst.
Det behöver inte bara vara att länka. Men jag tänker också, du Janne, nu kommer jag ihåg det här. Du bor ju i Köpenhamn och där brukar följa dig. Jag följer dig också på, är det nu Instagram eller Facebook? Jag vet inte var du är. Men det där du brukar vara rullskrinna på nätterna, det gör ni i Köpenhamn. Tackar du gör det i Köpenhamn.
Det finns något som heter Friday Night Skate.
Ja, och det där, men där dricker ni väl säkert öl för det i Danmark?
Ja, vissa gör ju det också. Men det är mest liksom för den här upplevelsen av att få köra inne i stan. För att de blockerar ju alltså gator. Du har så här blockers som åker före. Vi har kanske 300, 400, 500 ibland mera människor som alla på skrojdar. Eller på rullskridskor. Så det där. Och så har du den här blockers, en motorcykel som kör fram. Och sen stannar de liksom trafiken så att alla kan liksom köra på de här fina avenyerna. Och det här, man ser stan på ett häftigt sätt alltså där du kör omkring där. Det brukar vara så 20 kilometers turer genom stan. Och så tar man en paus här och där. Och det är alltså alltid på kvällarna. Så det är ju jätteskönt.
Då tänker jag, byter det inte ut egentligen ett liksom, alltså att gå och dricka öl på krogen? Så nu får vi och skrinnar. För att nu blottar jag dig helt här, Janne. Men jag vet att du också, du spelar ju ishockey.
Ja,
och det gör ni också på nätterna. Alltså jättesent på kvällarna. Så det är
för att, det är för att det finns så dålig hockeykultur i Danmark. Så att man får inte ha alltså Milo med.
Så,
och det får man först efter att den officiella liksom, skridskotiden är slut. Så barnen har gått hem så att säga.
Okej. Okay.
Så därför måste vi börja alltid efter 9. Så man kommer igång vid 10 och så spelar man till 12-1 på natten. Och sen liksom, wow, ska man sitta vid plankanten och dricka lite öl till 2-3 på natten. Sen. Okay.
Men jag tycker ändå att här finns någonting av det som jag nu pratar om. Alltså att,
och den här kombinationen av idrott och öl som jag tycker är så bra. Alltså.
Nej, men lite, och jag tror också att, så, nu kan jag inte uttala mig, jag har aldrig varit på Diplos run rave clubbing. Men det där, tror jag nu att någon blir jättesur om du vill dricka en öl där. Liksom. Att det är också, jag tänker då kanske att man inte behöver vara så... Det behöver inte vara så rent.
I Amerika kan du ju inte göra det. Alltså.
Vad sa du?
Du kan ju inte dricka bärs offentligt i USA.
Just det.
Så det, jag menar,
där går det inte.
Ja, det är inte som Tyskland eller...
Ja. Men det där, jag är helt säker på att om du vill förstå vad det innebär att vara människa i västvärlden idag, så måste man förstå grejen med att ha tråkigt. Alltså, och det liksom, jag tror att vår samtid gömmer sig i det här tråkigheten. Och det, att ha tråkigt har ju gått som en tråd genom historien alltid. Jag tänker, den har dykt upp i olika skepnader där punkare har ju alltid sjungit om hur de har tråkigt i någon shit-stad i...
Tristessen.
Ja, tristessen.
Men är det inte just det som har blivit problematiskt med tristessen nu, att nu när man är uttråkad så går man på sin telefon och så här. Så man är aldrig uttråkad, för att den är uttråkande som vi hade när vi var barn ännu, när man verkligen inte hade något att göra. Det gör ju att du kommer på något att göra. Nu är ju problemet det att vi är uttråkade på att aldrig vara uttråkade. Alltså vi har ju hela tiden någon stimulans.
För vi har ju alltså slipa våra verktyg för att mota bort tristessen till dess liksom fulländning. Det finns mobilen, det finns sociala medier, det finns tv-serier. Vi kan doomscrolla liksom nyheter tills fingrarna domnar. Vi kan ju scrolla i all oändlighet. Vi kan liksom, och vi kan titta på AI-videon som inte ens är sant. Alltså, jag måste säga så här, just före jul så sa jag en sån AI-video. För alla pratar ju så här, nu ska AI-bubblan spricka. Blir du redan lurad på när du ser videon? Mm. Och då sa jag så här, en man som fångade en rev som var under isen. Och han bara så får efter den och hackade loss den så här med så här yxa. Och sen så drog han upp den därifrån och då bet den honom. Och då var jag också bara så här, vänta lite. Varför var den ens under isen från första början? Alltså att man blir så lurad.
Ja.
Och jag tror alltså att vi har nått 2026, nu orkar vi inte mer.
Det lät nog som en total BS. Tyvärr.
Tänk att jag tänkte på det en gång så här bara, alltså, wow. Men jag hört... så här, varför är den torr? Det tänkte jag också när den kom upp.
Jag har hört om ankor och som fryser fast i isen, men aldrig en räv.
Nej.
Varför var den där under?
Varför månne?
Men liksom, att så att, för det tänker jag också på att jag måste börja lämna min telefon, det här har jag redan gjort länge, alltså under 2025 börjar jag lämna min telefon i köket när jag tittar på någon serie på streamingtjänsten. För jag klarar inte av att inte titta i min telefon samtidigt. Så jag tittar på en serie som jag är jätteintresserad av. Alltså så att jag måste ibland pausa för att jag måste lite scrolla. Och sen kan jag ta igång serien igen för den är ändå så spännande serien. Så jag håller på så här. Och det här är det jag tror. Alltså att, alltså det har liksom ju aldrig varit enklare att fly från tråkighet som idag. Men vi skjuter ju bara problemen framför oss. Och så fortsätter vi att springa i ett sånt här tristessens ekorrhjul.
Jag har en sån nyårsutmaning till alla i så fall.
No.
För jag testade det här i misstag en dag. No. Att jag glömde telefonen hemma. Och så tänkte jag, okej, jag ska försöka klara mig utan den. Och som tur hade jag då plomsat mig så jag hade ett bankkort ändå. Så jag kunde, vet du, vad man behövde, åka buss eller whatever. Köpa något. Och det där, gud vad det var skönt. Det var helt sådär, vet du, jag bara gick omkring där på stan och var såhär, ingen kan nå mig.
Nej, jag vet, det där är det bästa.
Jag är fri. Jag liksom, I'm off the grid. Vet du, nästan såhär.
Ja, vet du vad?
Jag såhär, exakt, det bara bubblar i mig av glädje. Ja. Liksom, det här, Jesus, det här är fantastiskt. Liksom.
Hey,
och sen får man såhär, men vad om sonen ringer? Vet du, han försöker ta mig. Vad om, vet du, vad om något händer? Hoppas strumpen
dör. Mamma?
Hur ska jag få den nyheten?
Och såhär, nej, men alltså exakt.
Men, vet du, så, men sen, vet du, kommer du över det där. Och det där. Och så, jag tillbringar flera timmar. Alltså, vilket låter helt vansinnigt att säga. Som om det var en bedrift. Men det kändes så jäkla bra. Alltså, det var som en gåva till mig själv.
En sån enkel lösning faktiskt det där. Och att man mår så bra. Jag har faktiskt samlat det där. Ingen
har ringt sen när jag kom hem.
Nej, också det värsta att ingen har någonsin heller försökt få tag på mig. Men man är ändå bara så, oh, wow, tänk om alla vill ha tag på mig.
Ja.
Men det är lite det som är kopplat till det som jag säger. Alltså därför kommer kvaliteten att komma igenom. Därför det kommer bli så flashigt. Alltså det är så bra. Men när det ändå inte drar in det. När det inte har något. Men om något har verkligt stor kvalitet. Så gör det att du blir i det. Alltså det tar in det. Du blir närvarande i det. Och det är därför jag tror att folk går tillbaka till kvalitet. Därför för att liksom verklig kvalitet. Liksom.
Ja.
på det. För att det är just det där som, liksom, som man säger i AI-videorna, de är jävligt snyggt gjorda. Alltså inte det där att du inte tror på att det är en rev, men det ger ju det ingenting.
Nej.
Liksom. Och det är det jag tror att det börjar, ja, man orkar inte mera. Och då blir den där liksom att gå tillbaka. Alltså jag tror just att man är så här, kolla, det fanns så här som klassisk musik. Det här är ju på riktigt bra. Alltså jag tror att det är det här som kommer börja hända. Mena, det här är ju på riktigt bra.
De blåser under sådana tutor.
Ja, det här, liksom, ja, de här är olika. Och titta, ja, man kan hålla på och lyssna på det. Man kan gå in i det här. Här finns massa olika nivåer. Mm. Det är sånt som kommer att börja bli. För jag tror att det är så mycket tomhet. Ja.
Alltså, jag tänker också, ju bättre, ju fler och bättre distraktioner vi skapar, desto sämre blir vi på att ha tråkigt. Men eftersom vi nu verkar vara ganska bra på att ha tråkigt, så vill jag ändå fråga, vad gör ni? Hur gör ni för att ha tråkigt? Om vi ska ge lite tips. Ett tips som Janne gav var ju att lämna telefonen, eller glöm telefonen hemma, men har ni några andra
idéer? Det var inte tråkigt, det var mest liksom lite ångestfyllt i början, och sen gick det över till en sån här liksom eufori. Nästan eufori.
Ja. Ja. Okej, men då frågar jag så här bara. Hur något förhållande har ni till att ha långtråkigt? Och vad gör ni när ni har långtråkigt? Alltså, hur är situationen när ni
har långtråkigt? Jag vet när det ska ha hänt.
Nej, så jag måste ju säga att jag har småbarn, så det är väldigt sällan jag har tid att ha tråkigt. Men småbarn är faktiskt ett bra sätt också, därför då är du med dem. Och det är liksom lika bra som att gå, tror jag, på gatan utan telefon. Alltså det kräver av dig att vara där. Så det är ju en jättestor fördel om man har den möjligheten.
Mm.
Men tråkigt kommer jag inte ihåg.
Nej, jag vet inte. Jag funderar, är det kanske när man bara sitter och slötittar på någon, vet du, någon telkare eller någon sån här?
Eller är det just det där att du åker... Nej, men alltså för mig är kanske det bästa...
Sitta och titta på något dåligt, vet du, typ så här, vad heter det, så här pantlåningsdokumentär, vet du?
Mitt bästa så här, jag kommer in i ett flygplan och har downloadat en massa så här serier jag ska titta på.
Mm.
Och sen så har inte nettet fungerat.
Ja.
Jag vet inte ens vad tråkigt betyder längre.
Och
vad
då sitter jag i det där flyget i flera timmar och har ingenting att göra. Och jag brukar ibland vara så här att jag liksom... Men okej, jag har oftast faktiskt med en bok då. Men alltså om du har till exempel allt på din platta och sen vet du har allt på din telefon och sen funkar den inte. Och så sitter du i 4 timmar i ett flyg. Då blir det nog tråkigt. Men det är det jag tänker att det är just det vi borde försöka kanske hitta.
Ja, men ärligt talat, jag förstår inte vad tråkigt betyder längre. Liksom, det är inte så där som du sa, Elmer, alltså när man skriver att man liksom... Man stod där i gathörnet och liksom...
Jag visste inte.
Vad ska vi göra nu? Vad ska vi göra? Vad ska vi göra? Vad ska vi göra? Man borde göra nu. Vad ska vi göra? Vet du, det finns ju inte på det viset liksom.
Men jag tänker ju också att en tråkighet just därför folk är rädda för det. För att när du stannar upp... Alltså det är det som jag tror att det är lite med den här som vi talar om, den här fascistiska estetiken. Det är också för att hela tiden hålla dig från att ha tråkigt. För tråkigt är ju det att du måste liksom möta dig själv. För att när du inte vet något vad du gör så plötsligt börjar det tror jag, då börjar det bubbla upp alla de där grejerna du har liksom tryckt ner. Det är därför man är livrädd för att ha tråkigt.
Mm.
För tråkigt... Och det är också därför man känner att man har tråkigt. Jag tror också den där idén att man har tråkigt är just det att om jag inte nu gör något annat så måste jag liksom lite möta mig själv. På
något att vara ensam med sina tankar.
Ja, och så. För man säger ju att det värsta liksom, tortyren man kan göra är att isolera en människa. Alltså det är det värsta.
I ett tyst
rum. För de flesta människor är det absolut värsta
men
som kan hända.
Men varför skulle det egentligen vara så hemskt? För borde man inte bara möta sig själv? För jag tänker ju, det är just det där. Alltså man just kan shoppa, man kan träna. Okej, nu har jag ju sagt att vi ska börja springa mera. Men jag menar också att det är ju, alltså för mig är nog träning ett sätt att inte ha tråkigt. Alltså. Mm.
Jag tror att det är skrämmande för att man så snabbt eskalerar ut i de här tankarna kring liksom existens och, och liksom,
vad gör jag här?
Ja, men varför finns någonting överhuvudtaget? Liksom, sån här, vet du, de här som du inte kan svara på, så blir det som så här, vet du, man krimpar.
Men sen tror jag också alla liksom, som har tryckt ner alla små och stora trauman börjar komma, alla pockar på. Alltså, jag tror nog att om du sitter i ett rum och du bara låter det komma, så börjar det komma de grejerna som hela tiden är där.
Den där gången när man rapar i misstag bara kom någon som man inte borde ha gjort det på. Eller något.
Ja, alltså jag tänker sådär att vi gör ju nästan vad som helst för att undvika den där tomheten som dyker upp när vi står öga mot öga med oss själva.
Med existensen.
Och börjar fundera just på, vad gör jag här?
Men jag tror inte att det är tomhet. Utan jag tror just att det är de där grejerna man inte vill möta. Jag tror att om du riktigt inte skulle ha något trauma, vi säger att du skulle vara helt, någon slags, helt upplyst, något sånt, så då tror jag inte att du skulle ha något problem. Jag tror nog snarare att när du låter den där komma, så börjar det komma några grejer. Jag tror inte att det är tomhet.
Upplyst i så som Buddha till
exempel. Ja, då tror jag. Då skulle man ju kunna vara. Men jag tror just att det är det där att det börjar komma. När du är helt, när du så att säga är helt utan att göra någonting, så börjar de där sakerna som du inte vill ha att göra med. Och jag menar, vi flyr alla olika saker. Och det tror jag det är det som kommer på. Pocka på. Vad än du har för skit.
Mm.
liksom.
För jag måste säga nu, för det är ju löpningen jag har pratat om här, men att till exempel då när jag, om jag springer mycket, så lyssnar jag alltid på något. Mm. För vi är liksom på det sättet ändå den första generationen som aldrig har behövt ha tråkigt. Mm. Alltså när vi var små, ja, men idag. Och de som föds nu alltså, men våra barn, de har ju verkligen inte någonsin tråkigt. Mm. Alltså, när jag lämnade mitt barn just hemma så satt han och tittade på Brain Rots från, nej, han tittade på Netflix i tvn, tittade på Brain Rots i sin telefon och spelade samtidigt Fortnite. Och det är liksom, och jag var så här bara, ska du göra något annat då? Och liksom, han vet inte ens vad det är. Ah, tråkigt. Och det där, och det är därför jag tänker så att eftertanke och reflektion, och det kanske, ja, nu måste jag binda ihop det här med Janne, ditt, när du pratar om Trump eller fascismen, alltså att man, hur den fascism det finns i USA. Så där är ju också att på något sätt hans där bullrande och hans där, att han är så crazy, så det ger ju ingen tid för argumentation och eftertanke och reflektion.
Det är det.
Och det är väl samma den här, vi lever nu i en tid där vi aldrig har tid för eftertanke och reflektion, för vi har hela tiden nya intryck. Det är hela tiden någon AI-video som kommer
men
emot.
Men det är ju därför det är liksom väldigt konstfientligt. För konsten gör ju också det att du stannar upp och tänker på de här sakerna. Och underhållning gör ju att du speedar på. Det är ju därför vi inte vill ha det. Alltså, men det är just exakt, vi vill inte stanna upp. Och det är allt. Därför drar allt åt det där hållet.
Ja. Kanske alltså, ja, att allt vi hittar på i kulturen är egentligen ett uttryck för att vi inte står ut. Varken med oss själva eller med tomheten.
Det, så kan man säga om man vill.
Så kan man säga. All right.
Någon skulle ha sagt att allt vi gör med kulturen är för att få ligga. Men,
det kan man nog säga. Stort tack Janne Strang.
Tack.
Stort tack Elmer Bäck.
Tack.
Jag heter Kia Svetihin, det här är Sällskapet. Hej då!